Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook. Hjärtligt välkomna till Big Six podcast om Premier League avsnitt 164. Den 34:e tror jag omgången av Premier League håller på att gå i mål. Det har spelats fotboll både i förrgår och igår och det ska spelas en match idag. Det är ju så mycket hängmatcher och det är en väldigt haltande tabell, men officiellt så tror jag det är omgång 34 som pågår nu, Kalle.
Det stämmer.
Välkommen hit.
Tack snälla.
Välkommen också Sabri.
Tack.
Och välkommen till mig själv. Den enda som har vunnit en match den här omgången.
Ja, passa på. Det är ju fan värd. Ja. Du var lite sjuk med så plåster på såren.
Ja, exakt. Jag var lite snuvig. Men jag tänker väl, alltså, det, eftersom att nu, ja, det har spelats mycket fotboll så vi ska väl gå rätt på det ändå. Mm. Så vi hinner med under vår slott här under torsdagen. Torsdagsförmiddagen. Vi börjar hoppa till tisdag då. Mm. Arsenal 5, Chelsea 0.
Ja.
Och man funderar så här, var ska man riktigt börja här då? Men vi kan väl ta oss till inför match helt enkelt, när elvorna kommer. Mm. Det är ändå, det som sticker ut är ju såklart inte så mycket Arsenals elva. Den är ju ganska given. Det är väl Trossard och sen Thomas Partey som startar igen. Och vi får väl komma in på honom och det där mittfältet, för det var... Det var en prestation utan dess like, vill jag påstå att det var, även fast det kanske är ett Chelsea som nu är ett Chelsea, vad det nu är. Men det stora snackisen var ju såklart att, vad var det Pochettino kallade laget?
Cole Palmer FC.
Exakt, han bytte ut Chelsea till Cole. Mm. Han saknades. Mm. Han hade gått och blivit sjuk, stackars Cole.
Bra timing.
Mm. Tror du det hade gjort någonting med matchen om han hade spelat?
5-1 kanske.
5-1, ja. Han hade gått upp i skytteligaländning själv.
Han hade slått in en straff eller någonting.
Ja. Hur kändes det på förhand att kliva ut mot Arsenal på bortaplan, ändå utan spelaren som har gjort laget?
Ja, nej, det var inte lätt. Det var en ovan känsla att känna sig som, jag kan tänka mig liksom att de få Burnley-supporterna som finns i Sverige känner kanske när de åker till Emirates. Alltså man kände sig verkligen som ett litet pissgäng som ska vara glada om vi ens... Ja, släpp in två mål. Alltså det var så jäkla... Nu säger jag inte det bara för att det slutade som det slutade. Men man kände sig så jävla liten tyvärr. För att man möter det bästa Arsenal på 20 år nästan. Och vi ställer upp det sämsta Chelsea-laget. Elvan, som jag har sett sen jag började följa dem.
Är det den sämsta Chelsea-elvan sedan Abramovic klev in?
Ja.
Och började skicka in stålar i klubben.
Ja, sen han renoverade bygget. Mm. Ja, men jag har landat i det. Jag skrev det typ på skämt inför match till en kompis. Att så här, jag har nog aldrig sett en sämre elva på plan i Chelsea-kläder förut.
Petrovic,
ja.
Gilchrist, ja. Disasi, Badiashil, Kukureya, Caicedo, Fernandes, Madueke, Gallagher, Mudryk, Jackson.
Ja.
Och då, jag tänkte fråga, vem är kapten? Men det är ju Gallagher, va?
Mm. Mm. Nej, men du hör ju själv. Alltså, hade man sagt det här efter Champions League-finalen 2021. Då hade man ju trott att någon skämtade. Men det roliga med det hela också är att den här backlinjen plus målvakt som du nyss rabblade upp, den kostar typ 1 miljard också. Och då är det ändå en egen fostrad spelare bland de fem. För Kutureja var ju 50 miljoner plus i pund typ. Och sen så Sassi Berashil för 30 någonting ihop. Petrovic kanske för 20. Och Gilchrist gratis då. Och alltså det är 1 miljard försvar vi ställer upp. Det blir 5-0 och de är totalt väl.
Men
det känns inte.
Vänta, får jag bara, apropå den. Varför egentligen när man har lagt så mycket pengar på dem och man har ändå en, jag vet inte om Thiago Silva kanske är lite, han kanske inte kan spela varje match, han är 39 år, men som ändå har kommit till klubben, ändå någon form av ledare och kan prestera. Samtidigt som man också har en Chaloba på bänken som är en egen produkt. Ja. Som det ändå finns.
Som varit bra också det senaste, ja, men, han har fått spela.
Ja, och som ändå vet på något sätt vad det är. Alltså klubben betyder någonting annat för honom än vad det gör för Disasi och Badiashil. För det kanske är, det är ju ett sämre mittbackspar än vad Casemiro och Johnny Evans här.
Ja, 100%. 100%. Speciellt i sådana här matcher känner jag. Alltså Badiashil, han har varit så dålig hela säsongen så att man börjar nästan tro att det är ett skämt. Alltså han slår ju bort bollen så fort han får den i backlinjen. Disasi har väl sina matcher och är främst bra typ i offensiva aktioner, men det hänger ju inte ihop någonstans. Och sen har man en väldigt, väldigt orutinerad målvakt som inte direkt underlättar för dem. Jag tror det samspelet där är inte kanon, utan det märks när Petrovic, han är bra när det finns trygghet framför honom. Liksom, han är en bra liksom, skottstoppare mer än vad han är, liksom, som äger sitt straffområde.
Och dessutom då ändå, ja, då kan man ändå dra kortet så här, ja, det är två unga försvarare såklart, tidigt i sina karriärer. Och det finns ju såklart, alltså de har ju ändå egenskaper som sticker ut. Jag menar, som du säger, offensiven och fysiskt och starka, ganska snabba och sådär. Mm. Så det är ju klart det finns något i det. Men att man kanske skulle behöva någon bredvid sig. Men de, du får rätta mig om jag hade fel, men de var väl fort, de spelade av och spelade flera säsonger ihop i Monaco. Det finns ju ändå ett partnerskap.
Ja, verkligen, så är det. De har ju tiden i Monaco ihop. Sen så är det ju skillnad på att möta Arsenal på Emirates än Lance hemma. Liksom, eller någonting.
Mm. Men alltså, när du tittar på den här matchen.
Ja.
Det är ju två olika Chelsea-lag man får se. För att jag tycker att i första halvlek så kommer ett väldigt tidigt mål från Trossard som, ja, alltså Petrovic kanske borde gjort det bättre.
Den
tycker jag verkligen att Chelsea spelar upp sig i den första halvleken. Mm. De har möjligheter att kvittera. Så det, jag skrev ju till dig också, jag bara, oj, de var lite oväntat bra.
Jag tror du skämtar.
Nej, men första halvlek står de ju upp rätt bra. Sen kollapsar de ju i andra halvlek. Men den här, om man bara ska jämföra med typ hur Everton såg ut igår, alltså från uppvärmning fram till matchstart.
Inställning,
det här liksom. Inställningen att nu ska vi förstöra festen för vår, eller eventuella festen för vår rival.
Ja.
Den upplevde jag alla, så här, vart var Chelseas önskan?
Ja.
Nu har vi en chans här att kanske sno en poäng mot Arsenal för att de eventuellt inte ska gå vinna ligan. Ja. Och då är frågan så här, är det för att det saknas egna produkter som bryr sig om Chelsea? Eller är det att, du vet så här, Mudryk och Jackson, de liksom, de har inte de här känslorna. De ogillar inte Arsenal lika mycket som Chelsea-supportrar gör. Alltså, kände du inte att just det åtminstone saknades? Att det är ett sämre lag än Arsenal.
Ja, det visste vi på förhand. Men man kan be om inställning, absolut. Och du är verkligen något på spåret där. För sen är ju liksom så här, legoknäktar i den moderna fotbollen blir det fler och fler av. Liksom folk som spelar för sig själva före vilken tröja de har på sig. Och Chelsea har väl lite för många sådana nu. Exempel för i liksom FA Cup-semin där när Madueke garvar medan Thiago Silva gråter. Det är skillnad på den generationen. Du vet,
bara senaste veckorna, att den känslan att många ser sig kanske som större än klubben på ett sätt. Eller liksom så här, sätter inte värde i vad faktiskt supportrarna känner.
Mm.
Det syntes ju i den här matchen där det var så här, men du vet, det var en halv effort för att liksom så här, det är så larvigt att prata om så här, inställning visar hjärta, men du vet så här, det var inte ens den där tacklingen, det var inte den där inställningen, och sen Sen kollapsar det ju helt liksom, ja. Om man släpper. Och då blir det ju pinsamt istället. Ja. Då blir det ju liksom 3-4-5-0. Ja. Och det är väl Arsenals största seger, tror jag, genom tiderna mot Chelsea. Ja. Om det är på hemmaplan. Eller jag läste något sånt.
Det enda jag var glad över, det var att de inte slog oss med 6-0. För det gjorde ju vi när det var 2018 någonting. Då var jag faktiskt på plats också. Det är liksom största Chelsea-matchen jag varit på plats.
Det var när, så det var skönt, det var när de visade ut... Chamberlain, men det var Gibbs White.
Exakt, nej, som tog på handen.
Inte Gibbs White, men Gibbs, eller hur? Som slängde sig och tog... Exakt. Eller var det vice versa?
Chamberlain slängde sig, Gibbs White visades ut.
Exakt.
Chelsea fick straff. Etåspelare, Chile-spelare.
Salah
gjorde mål. 6-0 målet.
En nära vän till mig var också på plats. Då, liksom.
2018 var det absolut inte.
Där gjorde han mål, va?
15 kanske. men på tal om Salah också.
Ta vad dålig han är, sa vi.
Nej, men vi stannar kvar. Vi kommer till det. Men för 10 år sedan, 2014... Så, ni minns säkert den matchen, det är ju när Gerard alltså halkar. När Liverpool leder ligan med typ 5 gånger kvar. Det är ett väldigt liknande läge som det här är, förutom att Chelsea var med i titelstriden då. De låg lite längre efter. City hade, du vet, matcher att, alltså, kvar att spela. Typ 2 stycken. Chelsea ska till Anfield. Mourinho tränar. Och vi åker dit bara för att förstöra festen. Ja. För Liverpool leder ligan. Vinner de här så kopplar de verkligen en hand på pokalen. Men Mourinho är ju liksom, där är han väl bäst i världen på att åka och förstöra en fest. Och jag kollade på den startelvan, i alla fall försvaret. Och det är så här, det är ett helt annat Chelsea. Alltså då fanns ju vår identitet fortfarande och vi hade Mourinho som visste vad som krävdes. Men vi hade Mark Schwarzer i mål. Azpilicueta Ivanovic är ju skitbra, men Tomas Kalas startade som mittback, en gammal tjeck som inte gjorde många matcher, men som gjorde typ stack till Norwich eller något sånt och gjorde någon, eller Fulham eller vad.
Han måste ha varit ung då.
Ja, han var 21, 22 kanske. Och Ashley Cole, så att det var erfarna gubbar och Azpilicueta hade nyligen kommit liksom, och han var ju ledare från start när han kom. Och sen Lampard var ju på plan liksom, Salah startade den här matchen också. Och Torres tror jag gör 2-0 i slutet där när William han kontrar. Men skillnaden på att bara åka till en bottenmatch i slutet av säsongen, förstöra ett annat lags fest, det tycker jag man kan dra jävligt stora, alltså så här, liknelser på hur det såg ut i tisdags kontra för 10 år sedan, när ett sätt att förbereda ett lag för en sån här tuff match. För att det är väldigt likt i matcherna inför liksom, och sen så skiljer det sig i hur man agerar. För att jag kommer ihåg att Chelsea blev utbuade av Liverpool-supporterna för att Ashley Cole började liksom dröja med bollen efter 10 minuter vid ett inkast. Liksom.
Så du lägger...
För att de ska så här, sega ut spelet. Men,
så du vill lägga mer av
på alla, på, alltså på alla, på Pochettino, på spelarna, på plan. För att vi har ingenting med ligan att göra längre. Alltså, vi kommer komma där vi kommer idag typ. Men vi kan förstöra så att våra värsta rivaler inte vinner ligan. Och det ser man inte 1% av i någon av spelarna. Alltså det är,
men spelar liksom... ju ändå för Europaspel, faktiskt.
Ja, men det är en liten chans. Alltså... Ja,
men vadå, för en vecka sedan satt vi här och sa att vi kunde ta kapp de här 10 pengarna.
Men man sitter här och hoppas alltså, klart in det sista. Men du fattar vad jag menar. Att här, ingen, jag ser inte i någon spelares ögon att vi är här för att bara förstöra för oss. Det hade jag velat se. Och det såg jag inte.
Alltså, för mig går det ju... Alltså, jag hör vad du säger. Ja. Men jag har jättesvårt att jämföra det laget. Med ja, liksom det är, Lampard, Matic, Mikel.
Det är en helt annan alltså, generation. Det är liksom
lättare för Mourinho att förklara och för dem att de, nu ska vi gå och
förklara. Ja, han behöver inte ens förklara på ett sätt. De vet ju redan. Men,
men samtidigt fick ju Sean Dyche liksom ett Everton som är på pappret och i ligan och överallt sämre än Liverpool att ha en bättre inställning. Och det kunde ju ta dem ganska långt eftersom de vann den matchen. Så. Men det är ju... Det är väl lite Chelseas identitet.
Ja, det finns ju just nu.
Att det just det har saknats. Och att typ X-faktorn har ju varit då Cole Palmer. Han har gjort det där lilla extra.
Varje match liksom.
I princip nästan varje match. Han saknas ju den här matchen. Och det,
ja, det är en underdrift.
Du verkar liksom inte lägga jättestor vikt i det. Det låter inte så på när du pratar.
Nej, men jag
tror att det är otroligt.
Ja, det är ett problem i sig. Det är ett jättestort problem i sig.
Det är ju där de har tagit sig, men det är ju ändå, det är ju ändå ett faktum.
Att man ger upp på förhand så fort inte han är med. Liksom.
Låt oss då vända på det och prata om laget som faktiskt klär fram den här matchen. För jag menar, alltså jag vet inte, det kan vara det bästa Arsenal
prestationer.
Prestationer jag har sett i år, men kanske på flera år nästan. Sen, man kan alltid hålla på och säga, ja men motstånd, det var så, det var si och så. Men som de så kan. Jävla bra som Arsenal var där, så skulle man över hela säsongen klippa ut den här matchen och se den. Och man har ingen aning i övrigt vad som hänt och hur det har gått. Så skulle jag kunna säga att det där laget vann ligan den här säsongen.
Ja.
Men apropå det då, det är ändå lite intressant för... Med Chelsea då till exempel, om man var utan koll på honom, att det spelar så stor roll eftersom att han har gjort, vad är det, över 30 poäng allt som allt. Titta då på, vi har ju ligan här framför oss. Vilket lag har gjort flest mål i Premier League den här säsongen?
Arsenal.
Det är Arsenal. De har gjort 82 mål. City har gjort 76.
Mm.
Visst, City har spelat två matcher färre, så de kanske har gjort fler mål när det är, de har spelat de matcher, det är skitsamma. Men det finns alltså 8 lag i Premier League den här säsongen som har en spelare som har gjort 15 mål eller fler. Och Arsenal är inget av dem, men ändå gjort flest mål i Premier League.
Mm.
Och då vill jag ändå, för det är ju det man har pratat väldigt mycket om, så fort Arsenal har haft sämre prestationer eller man inte lyckats göra mål i matcher, så snacket blir hela tiden. Man saknar en nia. Man har inte den där målskytten. Och det är väl klart alla lag vill ha en målskytt som gör över 15 mål i en match. Men då...
I en säsong.
Ja, i en match gärna också.
Mycket bättre.
Men och då, det är ju väldigt intressant det där. Att det, ska man i så fall se det som ett misslyckande att man inte har den här målmaskinen som alla pekar på att Arsenal behöver? Eller är det bara ett tecken på vilken styrka det finns i Artetas filosofi och sätt att spela fotboll, att man kan, ja men man har så många olika sätt att anfalla på och så många olika outcomes som man kan göra mål på som man har.
Okej, okay.
Ja.
Om man vill fråga, vad är Arsenals svagaste länk?
Jag vet inte, rutinen kanske.
Mm.
Men den känns ju ändå som att de har...
Ja, det är klart det är ett annat lag än förra året, men du har ju också suttit här och varit väldigt kritisk efter uttaget till Champions League och avsaknaden av det.
Vad är deras svagaste?
Ja, men det är nog det.
Och då är det
i stor match, ja.
Erfarenheten, rutinen. För att jag håller med dig, alltså när jag försökte koppla på så här, vad är det här lagets svagaste länk? För att de har ett väloljat försvarsspel som fungerar. De har ett system som fungerar. Det är det här kollektivet de har som man inte liksom ser, som man inte sett ett Arsenal-lag på länge. Det är verkligen ett system som funkar. Det är så här, tick, tack, tok. Alltså det är som så här, det här har jag sett förut. Ja. Det här har jag sett förut.
Ja,
men det fungerar 99 gånger av 100. Och då började jag så här, är anfallet den svagaste länken? För att jag tittade precis om det, att okej, de har inte den här över 15 mål.
Sen har Saka gjort 14. Ja, man hade kunnat gjort det igår, de så hade det varit annorlunda. Men fine liksom.
De
det är ändå bara för att styrka det. Ja.
Men jag kikade lite. Saka har gjort 2 poäng på senaste 7 matcherna. Vad är det för tendens? Ja, men de går ju ändå och vinner matcher. De har bara förlorat en av dem. Det var mot Aston Villa. Så jag bara, är anfallet den svagaste länken? För att tittar man förra året, då var det väl... Alltså, jag tyckte fortfarande att när de då chokade, om man vill säga så. Men systemet funkade, försvaret var bra, men du vet, det var ju det här att de fick ju inte in bollen. De gjorde inga mål på slut, de vann till slut inte matcherna. Så är anfallet den svagaste länken, eller är det så simpelt att det är bara så här, är det för lite rutin och erfarenhet på spelarna? Så när det kommer till den här graden, då vinner de inte.
Mm. Ja, jag tror det är därför de Bayern slog ut dem, största anledningen till det. Och sen så minns jag att Berwa Pestari, vår Big Six-kompis och som supporter, twittrade efter matchen också att han saknade liksom spelartyper som går in och förändrar matchbild. Liksom, Trossard har ju avgjort många matcher när han hoppar in, och nu var han ju väldigt bra från start mot Chelsea. Men det är väldigt många liknande spelartyper i den offensiven. Det är små tekniska spelare liksom. Det är Havet som sticker ut lite med sin längd typ. Men han är inte världens bästa huvudspelare för det. Eller starkaste boxanfallaren som kan ta ner ett försvar själv liksom. Och jag tror det är lite det i så fall, om man ska så här, hitta ett problem, alltså hitta en fläck på solen, om man säger så, att de kanske inte har en spelartyp som sticker ut och slänger ut antingen en sån gammal klassisk centertank eller en spelare som är väldigt väldigt snabb. Du fattar vad jag menar. Mm. Att ha någon avgörande. För vi alla är väldigt, väldigt lika. Jag, Öregård, Fabio Vieira, Smith Rowe, och nu, de som kommer in från bänken, Trossard, han hoppar in.
Ja.
Alltså det är väl, nu letar jag nästan problem här, men ni fattar vad jag är inne på liksom.
Men också, sett då till, jag sa det med att man inte har en målskytt som är så utpräglad på det sättet, att man, ja, har så många olika sätt man kan avgöra och vinna matcher på eller göra mål på. Sen finns det ju såklart många lag som är titelvinnare för att man har just den spelaren som gör allting. Jag menar, som i fjol när Haaland gjorde alla mål. Och ett lag, man vet när man möter ett lag att ja, allt kommer gå mot den här spelaren. Eller att man söker den i anfallsspelet. På ett, och då menar jag att Arsenal, alltså det är klart man ändå söker sin spelare. Som man tittar på matchen nu, det är klart Havertz blir väldigt central. Eftersom att han spelar ju inte som en nia, han spelar ju som en tia med Ödegård. De är ju som två tior typ. Men... ja, jag vet inte. Alltså, det är ju klart, det är ju framgångsrikt att ha en notorisk målskytt, men ja, jag vet inte, det är svårt att dra några slutsatser av det. Men
det var ju likadant förra säsongen egentligen. Då låg ju alla de, den trean med Martinelli, Saka, Ödegård på 10 plus mål i ligan liksom. Så att, kan du få 60 mål av dem så behöver du inte, eller 30-40 mål av dem så behöver du inte ha en som gör 30 mål istället. De fördelar ut istället.
Men sen tror jag också, jag menar, kolla på den här matchen, alltså typ Martin Ödegårds prestation är ju enorm. Det kan ju vara hans bästa.
Ja, han är så jävla nice
att kolla på. Hans bästa prestation i karriären, tror jag. Du vet, när självförtroende sitter så, när bollarna trär in och det lobbas upp och det...
Ja, alltså, han bara kör.
Ja, och läste det också att det här var... Han kunde ju ha en mycket mer offensiv roll i den här matchen. Alltså en mer fri roll. Han brukar ju ändå behöva ha ett lite defensivt ansvar. Men det här var första matchen den här säsongen som han spelade tillsammans med både Declan Rice och Thomas Partey. Och ha dem där bakom. För jag menar, alltså, Thomas Partey, han var ju den... Alltså, man vet ju inte allt det här som har hänt kring honom. Och sen han var ju skadad och så. Men han kliver in och är i den här formen. Jag fattar inte varför inte han spelade de här matcherna från start mot Bayern München. Att Jorginho spelade där istället. Typ den där alltså, situationen när han fintar upp Caicedo utan att röra bollen. Du vet när han får en boll och märker att jag vet inte om det är Declan Rice eller Ödegård, så kommer bakom när han bara så här kroppsfintar och släpper den. Caicedo åker i backen. Det är så snyggt så det liknar ingenting. Alltså, han är så sjukt bra, Thomas Partey.
Det här...
Kan det bli tunga på vågen?
Kanske.
Men det kan vara masterclass från Artetas håll. För att han värvar ju in Declan Rice som en sexa. Han värvar ju in Havertz som mer av en åtta. Nu ser vi ju Declan Rice spela åtta och vi ser Havertz spela striker. Som
alltså Declan Rice är han gör ju skillnad också när han får kliva upp lite mer.
Jag tycker när Declan Rice fyller på så där ännu mer in i box. Han är ju, man har aldrig tänkt att han är ett sånt bra offensivt hot. Och då kan jag säga så här, när Martinelli och Jesus ändå kom in. Då fanns det så många gånger de kunde lira Rice. För att han bara löper in i boxen. Kan få en fripass. Men du vet, när brassar kommer in. De har suttit på bänken. De älskar ju poäng. Så blir de ganska själviska. Man blir egoistiska. Men den lilla rotationen som Arteta har gjort. Har ju vi, tror jag, kan vara. Det kan fälla avgörande här i slutet. Så att vi pratar om rutin och erfarenhet. Havertz och Rice är ju deras två värvningar i år. Alltså säga vad du vill om Havertz, men han har ju ändå vunnit Champions League. Han har väl en del rutin. Alltså Rice har ju det från det engelska landslaget, men också liksom att
vara bärande i West Ham hela tiden.
Att han får ta så väldigt mycket ansvar i West Ham, och det tycker jag ändå att han har visat att han kan axla här i Arsenal också. Så det är det. Jag har kastat mycket skit sådär på Arteta, men det är mest personlighetsmässigt. Inte alltid, vi går inte hand i hand, men de små taktiska dragen han gör är ju så här: okej, men kolla på Saka, han har ju sämre form, men det påverkar inte resten av laget så mycket. För ta vänt på det och kolla på Salah när han har lite dålig form, det påverkar hela Liverpool för att systemet är inte upplagt med den truppen vi har nu att någon annan ska göra det. Förut fanns Mané, Firmino hade
nu har Jota varit skadad med ju.
Ja, men alltså. Med Jota, det är, alltså, förlåt, men det är, man gillar inte sådana spelare för de är gjorda av glas. Han spelade förra matchen i 1+1, så nu är han skadad igen. Alltså, förlåt, men det är sådana spelare man inte vill ha i en klubb. Du vill ha liksom, de här Martinelli på bänken. Alltså, så här, förstår du vad jag menar? Han är aldrig skadad. Alltså, så det är ju systemet som jag tycker Arteta har byggt upp av att men Saka är lite dålig form nu. Man kan peka på vad man vill. Han har bara gjort 2 poäng, 1 assist och 1 mål senaste 7. Om Salah bara gör 1 assist och 1 mål på senaste 7, då förlorar Liverpool. Mm. Men det gör ju inte Arsenal.
Nej.
Förutom liksom den här plumpmatchen mot Aston Villa. Så cred till Arteta ändå.
Det är intressant också, eftersom om man kollar också på hela den här topptrion de har där uppe. Och ibland spelar Trossard, ibland spelar Martinelli, ibland spelar Jesus, ibland spelar Havertz. Saka är väl ändå den som är mest given. Okay, men det känns ändå som att han... Det är ju klart det är lättare när det går bra för ett lag också, men det känns ju inte som att det finns så mycket problem i typ att en spelare inte startar varje match. Tänk då om man värvar in en nia för extremt mycket pengar som är verkligen en superstjärna. Jag vet, nu finns det kanske inte något tydligt exempel för det, men Alex Isak hade kanske inte varit en superstjärna på det sättet. Eller en Vlahovic kanske, eller en Osimhen. Jo, men du fattar vad jag menar. Det är inte som att man tar in en Harry Kane liksom, som alltid ska vara given. Och om det inte börjar funka och han kanske vill snurra på det lite, då kan det bli arga minen när man sitter på bänken. Det är det jag är ute efter. Att han har ju verkligen den perfekta... Mm. Det känns verkligen som att alla har sin roll och liksom är med på det. Att okay, jag kommer inte starta den här matchen idag, men det gör inte så mycket. Jag kanske kommer in och gör skillnad.
Mm.
Så det är ju också intressant. Verkligen. Alltså vad en sån typ av värvning, om det... kan bli problem att man plötsligt har den här nya som ska spela varje match och det inte riktigt funkar.
Det är smart sätt att undvika det. Ja. Den stressen.
Men hur känns det då när Kai Havertz kör 2 mål och firar?
Jag vet inte. Det...
Men vadå? Kan du säga pip unge och tänka vad fan har du på med? Eller säga vi sålde honom för dyra pengar. Vi får skylla oss själva.
Mer så typ.
Ja.
Mer så typ faktiskt.
Who's laughing now?
Ja, verkligen. Alltså förutom Champions League-målet typ, så var man ju mestadelen frustrerad på han som spelare i Chelsea.
Det
så att det var inte så här. Jag grät ju mer över att Mount lämnade en Havertz till rivaler liksom. Så att det gjorde inte så ont.
Nej, jag fattar det.
Men Arsenals tredje storvärvning inför säsongen, Timber, som inte gjort många minuter. Han verkar ju bytt position nu under rehabiliteringen också.
Såg du den målen? Han är väl vänsterback då?
Ja, vänsterback.
Men han startade ju säsongen som vänsterback när han gick sönder.
Ja.
Han är vänsterback.
Ja.
Men det var som anfallsmål. Alltså det var som jävla stjärnmål. Bara, nu är jag tillbaks. Kul om han kan få hinna spela lite innan det är slut.
Mm. Men snabbt tillbaka bara till Pochettino, för jag läste lite innan så här också att det är mycket, alla engelska tabloider ändå är ganska så här överens med typ att det krävs en roparplats för att kanske han ska få stanna, och att det finns absolut inget säkert i att han sitter liksom, att han sitter säkert efter säsongen, men att med Chelsea fortfarande, man vill ju ändå få någon sorts stabilitet på liksom att klubbledningen i alla fall. Jag menar, de ser ändå inte Pochettino som det enda orsaken till att laget är underpresterat, och det är ju rimligt. Men sen skriver också flera att, Chelsea liksom riskerar en motreaktion just från omklädningsrummet om Pochettino sparkas, att han tydligen har väldigt stort stöd där. Det kanske skulle bli uppror bland spelarna om han skulle få sparkas.
Mm.
Det är ändå intressant.
Sparka liksom vissa spelare istället.
Det är lättare sagt än gjort.
Jag fattar det, men det är så här... Jag kan bli så irriterad på typ så här...
De har kontrakt till 2055.
Jag tänkte gå in i Madueke och så där igen. Och vissa spelare, men det är så här, De visar inte... Vissa spelare i Chelsea, de visar inte ens respekt för sin kapten. Hur ska de visa respekt för en tränare då? Gallagher, han är fostrad i Chelsea. När han pratar, du ska hålla käften. Han är kapten. Thiago Silva är vice kapten. Det finns så många spelare i Chelsea som inte ens visar kaptenen respekt. Och då, jag vet inte om det är dåligt kaptens... Alltså om han har dåliga kaptensegenskaper eller att han inte har den auktoriteten. Jag vet inte vart problemen kommer ifrån, men det är så här... Är det bara Pochettinos fel att vissa av de här snorungarna beter sig som snorungar? Och vad ska bli bättre? Chelsea kommer förmodligen inte kunna värva så mycket om de inte fifflar med några hotellförsäljningar och sånt där. Bowley är väl ganska bra på att kringgå vissa saker. Men i så fall vill jag veta, vem ska komma in i Chelsea? Vad ska han förändra med samma trupp för att göra det bättre?
Mm.
I så fall är det en Mourinho som kommer in med hårtorken. Alltså så. Men det kommer ju inte utveckla Chelseas spel.
Nej.
Alltså man vet vad man får av Mourinho.
Mm.
Är det den vägen man vill gå? Då börjar man ju om någonstans på noll. med alla de här pengarna. Hellre problemet, hitta någon som kan utveckla det som finns.
Problemet har ju också varit att han hade tvingat spelare ofta för att vi har haft 10 skador löpandes under hela säsongen in och ut. Alltså, det kan jag tänka mig att han kanske inte alltid vill starta en Madueke i en sån här match för inställningsmässiga problem. Eller Mudryk som det ofta snackas om att Pochettino inte ser som en särskilt taktisk smart spelare, vilket han inte är heller. Han är helt vilse i defensiven. Och man tvingas ju spela de här spelarna i såna här matcher och då går det som det går också. Madueke bryr mer om hur hans shots sitter än vad det står på tavlan liksom. Och Mudryk vet knappt vad han ska göra utan boll. Så att
så Chelsea's, alltså ett av Chelsea's, de har många problem. Det största problemet i år, som faktiskt har visat sig, tycker jag, det är målskyttet.
Ja.
Alltså så här, i den här matchen mot Arsenal, det finns lägen.
Det finns
alltså,
lägen.
Som är så här,
vi kan
som
kvittera i
någon med lite mer kvalitet,
ja.
Då blir det mål. Och det har varit ju hela säsongen, för det är i princip, ja, det är Cole Palmer som har varit klinisk, men alltså Nicolas Jackson, jag tycker så här, man kastar väldigt, väldigt mycket skit på just, ja men det är hans, det är ju avslutet, men man vill kasta skit på honom överlag. Jag tycker att han gör mycket saker väldigt, väldigt bra. I det felvända spelet man spelar upp på. Det,
väldigt tekniskt, det väldigt snabb.
Jo men han är klass. Alltså, han, det är bara, problemet är ju bara att han är ju inte en avslutare.
Ja.
Alltså du vet, han sprang ju fan ifrån Kyle Walker. Ja. Vem springer ifrån Kyle Walker?
Han sprintar ifrån Saliba med boll med. Ja. Det är som ingenting. Ja. Och
men om en Kunku nu hade haft en säsong där han var skadefri. Hade han spelat så ner då? Hade Madueke spelat på en kanto? Eller hade Madueke bara varit reserv? Suttit bänken bakom honom? Jag menar, Madueke känns ju som, alltså, ha honom på vänsterkanten och kliva in där och komma med sin fart. Han är ju...
Han är bra här, när han vill i det som är problemet.
Men liksom, för mig, man pratar ju... Alltså... Nunez, väldigt många hyllar Nunez. Men han har exakt samma problem som Jackson. Men han har också samma, de har också samma bra egenskaper. Bra är det felvända spelet, löper mycket, starka. De skapar ju lägen.
Det händer saker runt dem. Men, det...
men Nicolas Jackson är jättedålig. Medan Nunez, han hyllas av vissa. Jag ser inte så stor skillnad. Nej. På det. För jag tycker lika usla avslutare. Skillnaden är väl att en kostade 300 miljoner och en kostade 1 miljard. Eller vad kostade det?
Ja, någonstans där.
Och han är 22 år och absolut. Men så, ja, det är ju bara... Men det... och hade han kunnat avsluta kanske han inte hade spelat i Chelsea. Jag vet inte.
Det är väldigt
jag ska dra det så långt, men...
talande läge där. Vi pratade om det innan. Att när han får ju ett läge snett i straffområdet. Väldigt nära mål.
Det är
med högerfoten och hela vänsterdelen av
målet. Han
helt
lägger den i gaveln.
Och han lägger den i gaveln. Liksom, nej, där alltså... står liksom Raya.
Typ. Ja. Men han skjuter utsidan av Raya. Hur missar man mål därifrån?
Ja, men ska han lägga den i första? Enda sättet är att han ska skjuta bollen igenom. Att det ska gå ett hål.
Ja, jag garvar när jag såg det. Jag bara, hur fan tänker du här? Det har inte ens, tanken har inte nått bena. Alltså, det var det märkligaste jag sett.
Nej, otroligt. Men det är ju lite... Kalle älskar ju att prata XG-tabeller. Och där är ju Chelsea högt upp. Och det är väl lite det vi är inne på här.
Mm.
Det skulle kunna gått annorlunda i många matcher om de bara sätter... Alltså, det är väl många lag som missar lägen, absolut. Men i Chelsea har det liksom varit i så här... jag tycker det är så här, i stunder av matchen där matchen kan stå och väga, att det är så här... Jävla fel tillfälle att missa klara målchanser.
Ja,
men,
story of the season.
Vi ska väl gå
nästa år, vårt år.
Ja,
jag ska bara lägga till, förlåt, en sista grej när vi släpper Chelsea. Att det är tre väldigt make it or break it matcher nu för Chelsea. Vi har Aston Villa på lördag som har hittat bra form nu. Supertuff bottenmatch. Sen har vi Tottenham hemma. Derby kan hända. Visst, de har dålig form, men derby. Livrädd för den matchen. Och efter det är till honom derby mot West Ham. Som också, alltså som vi slåss mot i närheten.
Då är Cole Palmer.
Alltså det kan vara tre raka torsk och då kommer inte jag se resten av säsongen. Alltså det, Det är lite det läget.
Och då kommer jag inte säga säsongen, då är väl den slut. Ja,
okay.
Nej, men Victor, alltså, har det inte känts som att det varit make it or break it? Istället typ omgång 12 för Chelsea.
Men jag hörde ju aldrig någonting.
Jag har hört det här make it or break it.
Förra veckan var det att man kan lösa femteplatsen med bara 10 poäng.
Ja, men det är ju att säga att vi vinner 3 raka nu. Då är vi med och nosar liksom. Då går vi förbi United.
Det svänger ju som en berg-dala.
Men oavsett om vi vinner eller förlorar så ligger vi alltid 9 eller 10. Ja. Så är det.
Tillsammans med Come On har vi som alltid en trippel att presentera. Come On som precis lanserat en ny sportsbook heter det, med riktigt grymma odds. Och den har du varit inne och bläddrat i, Sabri.
Ja.
Berätta vad du hittat.
Ja, men jag har ju fokuserat på lördagen. Och lördagens matcher. Aston Villa Chelsea.
Mm.
Vi fick ju se mycket mål mot Arsenal, men bara i en bur. Cole Palmer kanske är tillbaka här, men det känns som att det kommer bli en svängig match.
Ja, verkligen. Om Palmer är tillbaka, som han bör vara, bara varit sjuk förra matchen, så kommer han ju förmodligen göra mål. Men vårt försvar är klappkast, så Aston Villa kommer också göra mål, och då kommer det bli över 3,5 mål i den matchen.
Ja, för det tror jag också att det blir. Jag tror att det kan svänga rejält, för att Aston Villa är väl någonstans, alltså båda lagen är väl någonstans så här, man måste vinna typ. Alltså, jag vet inte.
Villa har ju till och med chans på tredjeplatsen nu eventuellt.
Ja, det har varit helt galet. Absolut, men jag tror att vi kommer få se en svängig match där. Sen har vi Newcastle idag mot Sheffield United. Även om de gör en okej insats och tar ledningen och si och så, Sheffield United, så slutar det alltid med torsk. Och jag tror att Newcastles säsong är väl någonstans halvt över, men jag tror liksom på hemmaplan så är det ett annat Newcastle vi kommer se. Så Newcastle -1, att de ska vinna med 2 bollar. Och så har vi den sista matchen på kupongen, och det är ju Prime Barcelona vi pratar om.
Crystal Palace.
Mateta
Crystal Palace.
Ja, men jag tror att Crystal Palace kan göra över 1 mål mot Fulham. Vad säger ni?
Klart. Kassaskåp säkert.
Ja.
Ja, den är 8,92 ger den utan att Coman har boostat den. Så vi ska ju få en liten skjuts på det här oddset också.
Mm, det kommer vi verkligen få. Och spelet hittar ni som alltid på common.com under fliken experterna och på vår X. Big Six heter vi där. Kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt, och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se till hands. Vi säger tack till Common som är med och möjliggör Big Six.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Här ser ni bebisens lilla huvud.
Åh, vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18-volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Den är här nu. Come Ons nya sportsbook. Med en av marknadens tyngsta bettbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. Come on. 18+. Regler och villkor gäller.
Vi tar oss till gårdagen, och gårdagens stora match utspelade sig på Old Trafford, på Goodison Park, där gästande Liverpool behövde ta sig an den här matchen och vinna för att fortsatt haka på där titelracet. Eller, det är klart man fortfarande är kvar i det, men kliva fram och göra en prestation och bara vända på den dåliga trenden man har varit i senaste tiden, även fast man då vann helgen. Men så blev ju inte riktigt utfallet. Everton hade alltså inte vunnit på hemmaplan i ligan mot Liverpool på över 10 år. Men nu har man gjort det, och ja, det finns väl ingenting positivt att ta med sig från vad man såg Liverpool göra igår kväll, Sabri.
Nej. Men alltså, ja, det är svårt att gå in på en så här bara en enskild match och se ett problem. Nu förlorar
Men det måste man göra. Alla matcher är ju finaler nu fram till säsongen är slut.
Jag vet, men jag känner bara att det ligger något så här, att det har legat något övergripande över typ ganska länge, över liksom laget, spelarna, Klopp, att det är så här, det var inte så oväntat på något sätt att man skulle kunna förlora den här matchen. Och det låter kanske konstigt för vissa, men jag har bara känt, jag har bara sett en skillnad i Klopp, i spelarna, i laget, eller så här, och jag vet inte, jag landade väl någonstans i så här, jag började ifrågasätta Klopps beslut om att han kom ut så tidigt med liksom sin passionering eller retirement eller vad man ska kalla det. Det är så här, jag tycker att det har spårat ur. Alltså,
han hinner ändra sig nu. Vi ska kolla på Xavi. Han är kvar i Barca.
Ja, men det får vi väl be.
I'm not leaving.
Jag menar att det är så här, nu har ju klubben gått, det känns som att de har gått från toppen till botten liksom inuti sig själva. Och det är så här, då börjar man ifrågasätta om det verkligen var ett klokt beslut. För att när han kom ut med det, ja, men du vet, det var då det började prata om kvadruppen och ett lyckligt slut, en tid, du vet, där fotbollen bara skulle vara så här, en njutning. Vi skulle bara sitta på ett tåg från perrong till slutdestination och bara njuta. Det var ju så man upplevde det, det var så man ville vända det till. Och nu någonstans på vägen så har tåget spårat ur i en tunnel och där sitter vi fast.
Mm.
Det är liksom så här, man känner inte, alltså Klopp är inte densamma. Hans aura, hans energi, hans pondus, den här bensinen han liksom eldat igång den här klubben med så jävla länge. Den går ju inte att finna någonstans. Alltså, Mohamed Salah gone missing. Han, alltså så här, vart är han när klubben behöver honom? Ja, jag vet inte. Så här, blev de för påverkade? Alltså, har laget blivit för påverkade av Klopps beslut?
Men det som har sagts är ju att spelarna har ju vetat om det här sedan typ november, december ju. Så det känns ju konstigt i så fall.
Mm.
Ja, men sen är ju frågan, tycker jag, så här, vem ska skyllas för det? Är det Klopps tränargärning just nu? Eller är det spelarna som sviker honom och klubben? Jag menar, hur känner man som supporter?
Alltså, med tanke på att man inte känner igen Klopp, så tror jag, alltså jag vill ju tro att anledningen till varför de gick ut med det var för att liksom, alltså så tidigt i säsongen, var liksom att få spelarna att göra det yttersta, känna att det där extra steget var värt mer än någonsin, att kanske den där supporten som inte tänkte gå på matchen, den går på matchen för att bidra med den där extra energin så att man kan liksom gå all in i alla turneringar för en sista show. Alltså det vill jag ju tro var anledningen till varför man gick ut och sa det så tidigt. Och så här, ja, men klubben ska få tid att hitta en ny tränare. Supporterna ska få en tid att njuta av den sista tiden av Klopp. Mm. Men samtidigt så blir man så här, att det på något sätt kanske har gett någon psykologiskt negativ effekt. För tänk spelare då som kanske kom till klubben på grund av Klopp. De börjar tänka på så här, hur ser min framtid ut i den här klubben? Hur ser min framtida karriär ut? Att det liksom så här desorienterade hela laget, medvetet eller omedvetet. Fattar ni vart jag är på väg någonstans? Att det är så här, det kanske inte gav den här effekten som man, alltså som man tyckte att man såg från början. För man bara såg en gasning. Och jag vet inte, så här, man kanske var blind, man kanske bara var för chockad. För nu börjar man ju se någonting helt tvärtom.
Mm.
Alltså tanken är helt slut. Alltså vart, i huvudet, vart är ni någonstans? Alltså för Klopp beter sig inte likadant. Spelarna beter sig inte likadant. Det är så här, det känns som att de har blivit så påverkade av någonting. Och jag ser bara att det kan vara det där. Vad annars kan det vara?
Det är nog en dålig timing på många sätt. För det var väl Björn Jonsson inne på i måndags med att Liverpool spelat flest matcher den här säsongen av alla lag också.
Ja, men det där.
Ja, men jag tror liksom att man började gå på knäna lite för tidigt. Alltså, och med den här stora skadeavbräcken de hade under Carabao Cup-finalen där. Och den urladdningen som kom, och sen levde man på den lågan någon månad till, men nu börjar den sakta men säkert dö. Och med Salas Afcon och allt vad det heter liksom, det var ju, vi har ju sett han tappa fart efter det förut liksom, och nu ännu mer. Men... Så alla dåliga saker kommer på en och samma gång, med också att Klopp, att man vet om att han ska gå vidare sen. Eller?
Ja, men det,
eller säger man bara,
ja, men man, pratar, för att... man spelar ju så här många matcher varje säsong.
Mm.
Och ja, kanske de har någon match, spelat någon match mer än i fjol. Men det är också så här, man har inte spelat Champions League. Till exempel.
Man har spelat Europa League.
Jo, men...
ja, men han roterar ju, är väldigt dåligt på roterande åklopp.
Och sen så här, vi pratade om det här i Eurotalk lite i måndags. Lyfte jag också det här med att, för det är ju många tränare som alltid klagas på att de matchar så mycket de engelska lagen. Att på grund av, kan det vara en... Därför de åker ut ur Europa och sådär nu. Men det var Martin Åsson som sa det, att det tycker jag ändå det fanns något rimligt i. För de engelska lagen periodiserar ju faktiskt säsongen på ett ganska smart sätt. De kör hårt där under jul och sådär. Men sen är det ju paus i januari. Det är då kör ju liksom de andra internationella ligorna. De kör ju på då. Medan de engelska lagen egentligen virar upp sig då. Man spelar väl en två matcher kanske i januari. Och sen kör man inför våren.
Mm.
Så, Jag tycker bara det där.
Jag kan inte använda det som en anledning till varför det ser ut som det gör.
Nej.
Jag är mer inne på att just det, hela den här grejen, jag ifrågasätter den här grejen, om det verkligen var taktiskt det bästa beslutet de kunde ta med det här. För att,
men jag tror bara, som ändå cyniker i mig, det är väl också så här, för det har ju sagt sen då, sen vet man inte om det stämmer, men att han har ändå berättat det för gruppen väldigt tidigt, om det var i november, december typ. Och det kanske började vara så att det började på något sätt läcka, kanske journalister började förnyas om det, Liverpool ville äga nyheten också. Så det är väl jag tror det är en blandning av allt.
Men var det så jävla smart att säga det till spelarna då också? Förstår du mig? Det är det jag ifrågasätter, för att och så här, för vem skull var det? Alltså för vem skull berättade han det då?
Jag vet,
om han berättade det för spelarna. Alltså,
det är svårt.
Det går ju ifrågasätta.
Han är ett själviskt as
som vill äga. Inte sa någonting till exempel.
Mm. Men Sir Alex Ferguson berättade. Mm. Alltså, men det är ju som, alltså, det är ju enkelt att sitta här nu när de har presterat dåligt och alla titlar flyger ur handen. När går vi klipp tillbaka till någon månad sen när man hade vunnit Carabao Cup med U16-laget som alla var världsstjärnor typ plötsligt och bäst i världen, och man bara såg framför sig, okej, okay, 1-4, nu fortsätter vi på det här spåret, vi gör det här för Klopp, laget samlas, staden enas, det kommer bara bli en vår där vi kör nu, sista för allt Klopp har gjort för den här klubben. Och hade det varit så nu att man var vidare i Europa League, man hade vunnit de här matcherna och
ja, då hade vi hyllat beslutet såklart.
Ja, men då hade det varit, då hade ju tongångarna varit helt annorlunda, då hade det ju varit så här, wow, hur de slutar upp för det här laget. Så det går ju inte, det är helt omöjligt att sitta här och spekulera i varför och hur och vad utgången hade varit.
Det berättade om där var ju mer en så här chockad, det var ingen som förväntade sig någonting. Vi hade inga förväntningar på det laget som skulle gå in till Chelsea.
Men
jag vet, men man kunde bara bli positivt överraskad. Nu är ju alla tillbaka, men man ser klart och tydligt på att det är inte samma Klopp. Alltså Klopps, han är en stor taktiker, han är väldigt bra. Men en stor del av hans taktik går ut på att vara ett energifyllt lag. Man får mer energi från supportrarna, man får mer energin från laget. Och med den där energin så liksom demolerar man ner lag. Alltså man kör över dem på det sättet. När det inte finns, och du möter till exempel som igår ett Everton som är där. Mm. De är på den nivån, energimässigt. Då får man de här... Då blir det så här. Och det, jag är så här, jag kan inte skylla på att de har spelat mycket matcher. För att han nämnde ju precis här att alla de här som spelade idag, de var ju knappt med under februari. De har ju vilat under februari också. Och vilat i januari. Så här, hur är den här tanken tom? Och ett till problem, när vi var inne på Arsenal, som ni var inne på. Ja, men Saka gone missing här på slutet. Men då är det någon annan som steppar upp. Och så här... Jag vet inte om jag, så här, sista ordet är inte sagt hittills när det gäller Darwin Núñez. Men jag vill ändå säga så här, tyvärr att jag hade rätt. Han är inte tillräckligt bra för ett lag som ska gå vinna titlar. Nu är ju sista ordet absolut inte sagt. Jag kanske sticker ut hakan, jag vet inte. Men vi vinner ju tyvärr inte den här ligan. Men då ser man. när, för att Mosa, det här är inte första gången Mosa alla gone missing under slutet av en säsong. Det har hänt förut, men då har det funnits någon annan, till exempel Mané, Firmino, det har funnits någon annan som steppar upp. Luis Diaz och Núñez, de gör inte det. Och sen det är absolut, det ligger en stor vikt på Salah. Man förväntar sig väldigt mycket mer från den här spelaren i såna här stunder. Och man blir väldigt besviken på att han inte steppar upp. För att han går inte heller att känna igen. Vem är den här Mohamed Salah som kom tillbaks från afrikanska mästerskapen? Vem är det här? Det är ingen som känner igen honom. Och jag vet inte om det också har en negativ påverkan på resten av laget. Att det blir en så här Cole Palmer-effekt då, att han inte är med. Då är resten skit. För att jag ser inte bara Mo Salah som är usel. Jag ser en Szoboszlai. Jag ser flera spelare här som inte alls är på den nivån man ska vara för att kunna vinna en sån här liga. Men det ser jag ju i Arsenal. Jag ser ju en Ben White som blir världens bästa högerback när Saka inte är så bra. Jag ser en Ødegaard som steppar upp och är en av världens bästa tior. Jag ser en Rice. Alltså jag ser saker. Men i Liverpool ser vi ju inte det här. Så vad är problemet där? Var kommer det ifrån? Det går inte att svara på. Men det är ju bara så. Det är bara insatt i så det är. Alltså det...
Men vet du när vi får svaret? Det får vi i den här dokumentären som håller på att spelas in. Just. Som följer Klopps. Är det Prime eller är det Disney? Eller vad är det nu för alla som är? Jag undrar om det är Prime.
De slänger väl den.
Ja, precis. Herregud. Stelt av fotografen, stackaren och inslagsproducenten. Så smyga mig in i omklädningsrummet nu.
Skicka upp ett kamer på Nillet på Jörgen Klopp efter Everton-förlusten.
Ja,
är man rädd av sitt liv?
Ja, väldigt sansad och lugn i matchen efteråt igår. Och också så här, Van Dijk som också sa så här, ja men spelar vi så här när jag fick fråga om titelsidan, han bara, gör vi prestationer som det här då har vi inte en chans. Och sen det är så här, nya tag 12.30 på lördag, att det ska ändå betonas att det är 12.30, man blir lagd med det här schemat.
Retas
alltid.
Lite.
Ja. Men
för målen de släpper in är också så jävla talande av att de är inte där riktigt. Alltså första målet är ju bara lotteri och sen
Brent. Såg du Darwin Nunes chans? Kompis. De har köpt en häst men de fick en åsna.
Alltså Núñez och Diaz, båda lägen, de var verkligen identiska. De är ju identiska med Jacksons också. Ja. Precis snett rakt framifrån så där och lyckas inte avsluta. Sen har ju Diaz det där skottet som sitter i innerstolpen. Ja, det är ju marginaler. Så har man ett mål där och så jagar man och
kanske
en kriterie.
Men vissa mål förtjänar man också, Viktor. Förstår du?
Ja. Och någon som förtjänade sina mål, det var ju Everton. Alltså ändå. Och det fanns bra många lägen till att göra fler dessutom.
Alltså de måste ju kikat på Chelsea och sagt så här, grabbar, vi kan inte gå in med en sån där inställning. Men alltså de... Nej, men cred till Everton.
Men det är också... Alltså,
jag klankar inte bara ner på Liverpool.
Nej, men det är ju... Hade Everton haft positionen i ligan som Wolverhampton eller Brighton eller Bournemouth, då hade det ju varit... Eller visst, Bournemouth kan ju faktiskt spela om en conference league-plats. Men Everton har ju kniven mot strupen även den här säsongen. Så jag menar, tänk den här helgen och veckan. De kommer undan härifrån med 6 poäng. 2 hållna nollor.
Ja.
Pickford gör ju en supermatch. Den här Braithwaite i backlinjen.
Han blir inte kvar efter säsongen.
Supermatch. Ja. Faktiskt riktigt, riktigt
men det
bra.
Men det är talande. Det är talande.
Calvert-Lewin. När
vilka
han är
mål i den här matchen i Everton? Vilka gör mål?
Deras egna.
Ja. Deras egna?
Mm.
Ah, Calvert-Lewin är väl inte riktigt deras egen, men...
Ja, men
ja jag fattar vad du menar.
Du fattar vad jag menar.
Han har varit i klubben länge.
Väldigt länge. Mm. Det är talande på något sätt.
Mm. Verkligen.
Mm.
Det är verkligen det.
Oh, gud, det är som parker, så nice. Alltså, det är tråkigt att det är verkligen en epok ändå. Alltså, för alltså, trycket som är där. Alltså, jag har inte varit på alla arenor i England, men det är den jag tycker som jag upplevt bäst atmosfär.
Mm.
För när de har när publiken kokar. Med sig där. Ja. När det kokar, då kokar det! Ja. Alltså, för det är
väl sista säsongen nu också, va? Den andra
ja, den har ju precis den nere i hamnen där.
Den ska ju ha råd med den också, föreställaren.
Mm. Men just den där ena långsidan, det är väl den av förspelarbänkarna, liksom andra etage. Det är liksom, det går som liksom snett. Det är som större på ena delen. Och det känns bara som att det ska kunna falla ihop när som helst de där pelarna som... Men, det var en gång jag och min kompis som vi åkte bara dit. Jag tror vi var på typ Everton... mot Cardiff, när David Moyes tränade Cardiff. Ja, den säsongen. Och vi lyckades få några biljetter på kortsidan. Det var på nedre etage.
Solskjaer tränade Cardiff.
Ja, exakt.
Ja.
På på nedre etasj, vi var såhär, satan vilka biljetter vi har. Det här är ju långt ner och kort sida. De kostar, jag tror vi betalar 20 pund. Kommer vi dit och inser att vi blir bakom en av de där stolparna. Så du vet, en av, just på den platsen, stolen, alltså man kunde liksom inte fälla ner stolen. För, det, ah, den gick att fälla ner, men den var liksom uppsönderböjd för den skrapade mot hela.
Det är härligt.
Och liksom så stod man där och man såg nätt och jämnt såg man ribban på målet på andra sidan planen, för taket kom ju ner.
Ah, shit alltså.
Ja. Ja, men det är, ja, och det, ja, det är en otrolig arena. Jag fattar ju att man behöver dagens fotboll bygga nya. Den ser ut som ett plåtskjul, ja. Som en industribyggnad utifrån och sådär. Men,
jag gillar ju det där.
Ja,
jag gillar, dem.
Och också det här med hela Liverpool-grejen med att båda arenan ligger bara, liksom, skickar du upp en drönare så ser du, det är en park, där är Anfield, där är Goodison. Mm. På varsin sida om parken. Det är ju, det är häftigt. Mm. Och bara alla de här working class kvarteren där alla radhus bara ser likadana ut. Bam, 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 bam. Ja. Men ja.
Men får jag fråga dig en sak?
Det är för det.
Ni slog ju Sheffield United där igår.
Mm.
Ja, låg ju under.
Alltså, huvudmatchen hemma hos mig.
Ja, men,
ja, men det var det.
Ni låg ju under två gånger i matchen. Så väldigt starkt att komma tillbaka.
Visst.
Men om jag frågar så här. Tycker du att Ten Hag under den nya ledningen nu som kommer borde få en ny chans?
Nej. Det snackas ju nu om den här nya tekniska direktören som är klar, som var på plats igår, Jason Wilcox tror han heter. Att han ska ha haft något möte med Ten Hag och att de ska, ja, men han har kommit med någon filosofi att du måste sätta prägel och spela en mer possession-inriktad fotboll för att du ska ha en chans att vara kvar ungefär. Och jag vet inte också vad media skriver, men det låter ju också så konstigt att man ska säga så till en tränare i så fall att du måste spela på det här sättet, och om inte det är riktigt hans sätt som han har velat spela fotboll i Manchester United. Nu vet ju inte man om det här sättet han har spelat fotboll på, för det är ju inte det han gjorde i Ajax, som det är, för att han har inte haft den truppen han ville ha med alla skador, så han har fått spelare han vill ha, så jag skyddar inte Ten Hag på något sätt här, men Ten Hag är nog dead man walking, tycker jag. Jag tycker inte han ska.
Nej, men jag
vet inte, det känns
nej, för jag förstår att det är ju förmodligen liksom United supporters känsla, men jag tänkte liksom så här, i deras nuvarande form som klubb så är det ju, det är ju en sjukdom, det är ju hela klubben som har varit en sjukdom från att Alex Ferguson lämnade, i princip. Alltså det är ju ingen tränare som egentligen har lyckats eller gjort det bra, eller det är samma återkommande problem oavsett om det har varit Van Gaal, Moyes, Ole Gunnar eller Mourinho. Och så här, finns det situationer som Ten Hag skulle kunna, eller borde hantera typ annorlunda? Ja, så absolut. Gör han vissa taktiska problem i vissa matcher? Ja, det gör väl många. Alltså gör taktiska problem. Men jag tänker så här, ibland, för att han får sjukt mycket skit, Ten Hag. I vissa fall ska jag absolut ha det. Men poängen är bara så här. Ibland är ju inte klubben rätt för tränaren. Förstår ni vad jag menar? Mm. För att man pratar ofta så här. Ja, det var ingen bra tränare för oss.
Alltså ingen tränare. Ingen klubb. Men klubben har ju inte varit bra för någon tränare de senaste 10 åren.
Nej, och det är det jag menar. Alltså här, skulle Ten Hag kunna gå någonstans annanstans och göra det väldigt, väldigt bra?
Möjligt. Men det är ju också det här, han tog alltså steget från Eredivisie till en av världens största klubbar i världens största liga är ju stort. Det är ju lite diskussionen nu ju, om vi ska hoppa tillbaka till Liverpool. Nu verkar det ju som
Arne Slott.
Eller Arne Slott är huvudkandidaten att ta över efter Klopp. Alltså han är ju tränare i Feyenoord idag då. Och gjort det väldigt bra. Men det är också så här, är det ett för stort steg? Sen är det så här, Bayern München var intresserade av honom, men de valde att inte ta honom. Sjukt ändå att Rangnick ryktas
vara
favorit att ta över Bayern München. Sak samma. Men just det här, är det steget för stort? Det kan man ändå fråga sig, för jag tycker ändå man kan jämföra, på ett sätt inte, men på ett sätt ändå, med Ten Hag, att han klev över till Manchester United. Att, hur känner du som Liverpool-supporter?
Alltså, nej.
Sen vet man inte heller, för det ryktades ju också att Ruben Amorin var i England, där man ju sett bilder på, var träffade Liverpool, men sen var han också träffade West Ham, och då menar man att Amorin och hans agent gjorde det för att sätta lite press på Liverpool, men inte jag, förhandling och sådär. Samtidigt då som Liverpool valde att skicka, liksom direkt agera på det, liksom gillade inte alls den taken och synade den grejen med att lägga ut Slott då som sin favorit. Men, så man vet ju inte heller, det kanske bara ett spel som pågår just nu. Ja. Men steget från Portugal till Premier League är ju också stort.
Jag tycker inte man ska ödelägga hans tränarförmåga utifrån det. Alltså så här, jag tror verkligen att Ten Hag skulle kunna gå någon annanstans och göra det bättre i en mer välmående klubb. För att du ser ju, vadå, Arteta oprövad, eller hur? Det är ju det man vill säga, han har aldrig varit tränare. Xabi Alonso, det finns ju många exempel på tränare som går, men de kommer kanske till någonting som är mer välmående. Mm. Arne Slott, han kommer komma till en mer välmående klubb än United, men alltså såhär, och det jag vill säga är såhär, ibland är ju inte klubben rätt för tränaren, och det är inte alltid tvärtom. Kolla på Unai Emery, alltså Arsenal var inte rätt för han. Han byter klubb, Aston Villa, han gör det hur bra som helst. Alltså såhär, jag menar, ibland är det bara tillfället man kommer till en klubb. Mm. Men det, så min fråga till dig är att inför nästa säsong nu.
Nej, men, ja, jag ska svara.
Alltså, nej, men med den här nya och bra strukturen som har kommit in i klubben.
Och jag ser hur bra den är, men det känns ju mer hoppfullt än vad det någonsin har gjort.
Ja, men förutsättningen är väldigt, väldigt mycket bättre. Och det kommer vara en mycket, mycket mer fotbollsstyrd hand som styr klubben. Då är man så här, vill man som United-supporter se vad Ten Hag är kapabel till under en sån ledning? För att han har aldrig haft en ledning som typ ens haft fotboll som huvudfokus. Alltså förstår du vad jag menar? Det är så, de har ju mått så dåligt i hela klubben. Och nu är de ändå så här, förutsättningarna inför nästa år är ju bättre. Skulle du vilja se vad han är kapabel till under en sån ledning? Eller känner du att tåget, alltså de här åren har liksom förstört den möjligheten?
Ja, nej, jag vill inte säga det. Det vill jag inte. Jag tror fortfarande inte på hans fotboll. Och kolla, jag menar, titta alla underliggande stats och allting, matcher och så vidare. Han har ju överpresterat egentligen den här säsongen. Sett i det också, spelet, och man kan inte föra en match liksom mot ett sämre lag, det såg man ju igår. Till slut sen är det ju så att kvaliteten överbröstar ju ett Sheffield United, och intensitet, de orkar ju inte, och de är ligans sämsta lag, men man ligger fortfarande under 2 gånger på hemmaplan.
Jag vet,
och det är Bruno Fernandes som behöver kliva in och göra mål på straff och skjuta ett mål från 30 meter med vänstern i krysset. Så nej, mitt svar är nej.
Okej, för jag fattar att det är nej, men jag bara tänker så här.
Ja, men vad vill du då?
Nej, men det är bara så här. Vilken tränare hade kunnat kommit in i det här fallet som Ten Hag och gjort det bättre?
Nej, men alltså lyssna. Hans första säsong var fantastiskt bra. Och det var så här, spelmässigt och så var det inte, alltså det var ju inte kanon. Men han fick resultatet med sig, han slutade 3 i ligan, spelade 2 finaler, vann en titel. Och då kände man så här, okej, vi ska ut i Champions League den här säsongen. Det ska bli så sjukt intressant vad som har hänt under sommaren. Vad han har byggt på. Nu har han fått tid med det här laget, klubben. Mm. Fått några värvningar till. Och sen kliver man ut i den här säsongen. Och man märker att ingenting har hänt.
Mm.
Det tycker jag talar för sig självt.
Mm.
Punkt.
Ja, nej, jag hör vad du säger. Jag är bara så här inte. Jag är inte redo att kanske kasta han helt och hållet under bussen. Bara
minns du förra veckan när jag sa så här, jag tycker det är jobbigt att se honom när han står där och det gör på något sätt lite ont i mig i hans blick och tomhet när spelarna, inte jag om let him down eller vad som händer eller, ja, men det ser bara jobbigt ut för man ser hur hemskt det är att vara han. Och då sa du till mig, ja, vet du vad, jag ska göra dig, jag hjälper dig här, han är värdelös, punkt, sa du till mig då. Och jag bara, aha.
Du har ett fint hjärta, du ser någon som
lider. Ja, men han lider ju.
Ja, han lider ju. Ja, och du känner att jag kan inte hata den här människan.
Nej.
Men jag kan hata honom åt dig.
Ja.
Jävla sopa. Ja, jag vet. Men jag kom till insikt i veckan.
Mm. Det där som är det fina med fotbollen.
Ja, när jag...
Samma sak med Kalle här, satt för en vecka sedan och drömde om en 50.
Det kan gå fort efter 5-0.
Så är det.
Jag kom in på det här ifrågasättandet av Klopps beslut och lite så här. Och då det var då jag ramlade in på den här grejen när det kom till Ten Hag. Alltså förutsättningarna, så alltså jag Klopp på en väldigt välmående klubb eller så här, vissa, han kan inte få varenda värvning han vill och han kanske inte får slösa lika mycket pengar som City och så vidare, men så här, den som kommer ta över efter Klopp kommer ju ha, det kommer ju inte vara liksom ogräs, utan det kommer vara en ganska fin matta så de kan kliva ut på och göra sin grej, vem det nu än blir, men så här. Skulle den här sportsliga ledningen inte, alltså ingen av Moyes, Mourinho, Fajal, ingen, alltså alla kom ju in i någon jävla djungel som de inte förstod någonting. Alltså känslan är så här, det hade ju inte spelat någon roll vem som hade tränat här, det hade sett ut så här. Men nu kommer ju hela den här nya eran och de tänker på ett helt annorlunda sätt, tycker fotbollsmässigt. Alltså, det hade inte funnits, om de hade funnits för 10 år sedan, hade det funnits Martial. Det hade inte funnits så här pissiga Amrabat. Så den här spelare, de hade inte funnits i United om den här ledningen fanns på plats då. Eller om vi drar tillbaka klockan lite. Och det jag känner så här, nu med tanke på att du säger att så här, men förra säsongen var inte så dålig. Nu kommer de göra sig av med vissa virus. De kommer tänka långt fram. Så här, är han kapabel till att styra United då? Ska man inte ge honom en chans?
Vet du vad? Lite så sa man när Chelsea gjorde som också. Och virus som Lukaku skickades och Ziyech skickades. Och man tog in 20 andra nya spelare och ny tränare istället. Och kolla hur det gick. Liksom. Så att det kan ju gå för långt åt det andra hållet också. Om du fattar mer. Du måste hitta någon balans i så fall om du ska bygga om mer och nytt. Sen tror jag att kanske era ägare har lite mer koll på vad, om sporten fotboll än vår har initialt.
Ja. Nej, men alltså så här, det är en rimlig diskussion. Men som jag känner i dagsläget i alla fall, så tycker jag då,
du vill ha helt fresh start. Liksom,
alltså. Ja, men sen är det ju så här, alltså, titta på truppen och lagen som ställs ut. Alltså, han har inte haft det lätt den här säsongen, Ten Hag. Det var 50-60 skador totalt man har haft under säsongen inräknat. Men det är ju också...
Och en liten 21-årig dans som ska leda anfallet.
Ja, men till Rashford som tar inga ansvar alls.
Nej, alltså spelarna ska absolut beskyllas lika mycket. Men jag tror inte Ten Hag är rätt man att ta Manchester United till en titelstrid.
Nej.
Det tror jag inte.
Tillbaks till toppen.
Jag vill bara säga, när jag satt och kollade på matchen igår också. För jag menar, man har ju sett få matcher med Sheffield United i år. Och de matcher jag har kollat har jag inte kollat så noga. Det är ju varje om de har mött något topplag. Så här, men när man bara tittat på matchen och hörde... Det var ju Saga Fredriksson och var det Henrik Strömblad också kommenterade. Nu kommer jag inte ihåg. Ja. Men när du bara rabblar namnen. Alltså hör på det här. Fotheringham. Trusty, Bogle, Arblaster, Osborne, Archer, Brooks, Hamer.
Låter som alltså, Gryffindors orgon från 95.
Det var otroligt. vad är det för grabbar?
De, alltså. Vad fan är det för
grabbar? Ja, och Fotheringham som står i målen. Otrolig första halvlek. Han räddade allt. Men alltså, och sen så kom liksom vänsterkanten där. Trusty skickade ut den på Osborne som kom pinnande. Det var Archer där i centrallinjen. Ja.
Collins.
Och bäst av allt är ju Ben Brereton Diaz som också gjorde mål. Och det jag reagerade mest på var, jag har aldrig sett ett så stort mellanslag på ryggen på hans efternamn. Brereton, och så var det liksom 20 centimeters mellanslag. Sen kom Diaz, så hans namn gick liksom från, ja men ländryggen nästan, över till ländryggen på andra sidan. Som, med bara ett stort mellanrum i mitten.
Som Sean Wright Phillips hade en gång i tiden i City. På,
jag vet, men det satt ju ihop.
Ja, exakt.
Brereton Diaz, det är bara en... Ett vakuum där. Ja. Otroligt.
Jaha. Intressant, jag gick in och kollade vad han har i lön.
Vem då?
Brereton Diaz.
Ja.
Och det står här att han har 35 000 pund i veckan.
Ja, låter rimligt.
Det låter ju rimligt. Det låter jävligt lite.
Rashford har 350 000 pund i veckan.
Ja, ja, vem är bäst?
Ja, exakt. Ja.
Precis, en vi steppade ända upp igår. Men i alla fall, med det sagt då, stackars Sheffield United. Ja. Men vi behöver runda av. Vi kan i alla fall notera då att City ska ju spela mot Brighton ikväll.
Ja.
Det är ju väldigt viktigt ändå för den här
ligan. Utan Haaland som är skadad.
Liverpool ska borta spela mot West Ham i helgen. West Ham som ändå går på knäna lite. Man blev ju slaktad av Crystal Palace. Jäkla Crystal Palace. Vilken fotboll de spelar med i Österrike.
Ja, jäklar. Såg du deras 1-0 mål eller? Väggspelet.
Ja, både igår och mot Liverpool också. Yeah,
Men alltså, jag sa ju det. Mot Liverpool såg det ut.
Esse till Mateta. Direkt till Ayew. Ja. Direkt vidare till Mateta som skickade en mål. Han har tröjan innanför shorts. Ja. Han är så stor bara.
Det var så mycket vackert. Så mycket nice med det målet.
När jag såg det där målet så tänkte jag, det här Prime Barca-målet de gjorde mot Liverpool. Jag bara, det var ju inte bara en tillfällighet. Det här är ju Crystal Palace under nya manager. De har det i sig. Fan vad farliga de blir nästa år.
Ja, verkligen.
Ska bli min andra klubb.
Ja, min med. Fan. Jag tar rygg.
Manchester United ska hemma spela mot Burnley. Aston Villa ska hemma spela mot Chelsea. Och sen har vi ju på söndag då, North London Derby, Tottenham mot Arsenal. Det är ett derby, allt kan hända, det ska bli intressant. Arsenal, vinner Arsenal det här, då kommer det vara en riktigt kittlande avslut på den här säsongen. Vi räknar med att City går rent, och City möter ju sen på söndag igen då, Nottingham Forest bortaplanet. Nottingham som sliter precis ovanför strecket. De är galna med Mark Lettenberg i spetsen. De har ju gått ut nu. De gick ut redan i helgen efter man förlorade. Det var väl mot Everton, va? Det var tre straffsituationer man skulle haft och man skulle ta till åtgärder. Man hade redan varnat vad heter det? PGMOL, alltså domarförbundet, att han som satt i varummet är Lutons supporter. Luton som då ligger strax under strecket och ja, det är grekiskt i ledningen och det man har tagit in för detta domare som rådgivare. Och man går ut öppet och klagar och allt. Och Gary Neville och Carragher har gått åt hårt och sagt att Clattenburg borde avgå. Så ja, det är kaos i botten av tabellen.
Får jag fråga bara, är han Luton supporter?
Jag vet inte.
Alltså är han det, då håller jag ju med om.
Men det är ju ändå lite löjlig nivå för mig ändå lov att tycka. Men jag tycker det är uppfiskande, det är roligt när det gastas på sådär. När en klubbs officiella kommer...
Ja, men i ena stunden får man ju klaga på VAR och sen när man gör så här, då är det en barrensman och bla, fan vet jag. Men det är klart att jag kan säga så här, de är alltså, kompis, de skulle ju ha haft straff. Om inte tre, så två.
Ja, men absolut, jag kan absolut köpa att det kunde vara straff.
Jag förstår frustrationen. Sen att man vill rikta den på att ja, den i VAR-rummet är en Luton-supporter. Jag vet inte, jag kan inte bakgrunden. Jag vet inte om man har en Luton-tatuering eller stått i klacken eller whatever. Men det är ju sjukt att det här varummet inte påkallar domaren en enda gång. För att, alltså, det är jävligt märkligt. Så jag förstår att greken och alla andra är lacka. Det kan jag förstå. 100%.
Ja, det är väl så. Tack för idag då i alla fall. Jag beklagar era lags framgångar de här dagarna.
Nej, vi hörs nästa säsong.
Precis. Vi hörs på torsdag igen. Vi och på måndag är Jesper och Björn tillbaks.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.